Välkomna tillbaka. Här är podden Leva Mission. Jag heter Mikael Artursson.
Och jag är Martin Alexandersson.
Nu är vi redo igen, tror vi. Nej, vad säger jag? Vi tar om det.
Ja. Dan får klippa.
Dan!
Sa du Dan?
Ja. Sa jag det?
Nej, jag vet inte.
Hej och välkomna till podden Leva Mission. Här är jag, Mikael Artursson.
Och Martin Alexandersson.
Förra avsnittet så inledde vi en kort serie. Vi gör ju så ibland. Och här är andra och sista avsnittet i den serien. Och vi fördjupar oss i apostlärningarna och ser liksom den väg som den första kyrkan hade.
Precis. Och det vi förra gången då tittade på var att det första de gjorde var ju att dela tron, alltså dela evangeliet, eller som det formuleras så, alltså att ordet tjänst eller ordet hade framgång. Men det var det som både då för de 12, men också den vidare gruppen, de som hade kommit till tro, så var det primära man hela tiden betonade var att dela tron med andra.
Och när man förkunnade ordet så var det, alltså gång på gång så upprepas det att det också är förmedling av evangeliet till människor som inte tidigare hört evangeliet.
Nej. Så det var inte bara uppbyggelse, förkunnelse så att säga, utan det var med syfte att nya människor skulle komma till tro.
Precis. Ja. Och sen steg två, det är också liksom följer som hand i hand med delandet av evangeliet och människor kommer till tro, det är att man gör lärjungar. Det står ju liksom redan från början i Jerusalem när Guds ord vinner spridning, så att antalet lärjungar steg kraftigt. Och det var, ja, men här ligger ju liksom betoningen att, ja, men det var ju inte bara att det blev fler kristna, utan att man faktiskt kom in på lärjungaskapets väg.
Och vi nämnde också då att på vissa ställen så är det bara att människor hör ordet, eller kanske någon kommer till tro, men det definieras aldrig, alltså de blir inte lärjungar till det. Och det är väl egentligen samma sak som vi ser runt Jesus. Alltså det är en hel del människor som hör, och en hel del hör och tar avstånd, eller ser och tar avstånd, men en hel del hör och ser och håller med och tycker det är bra, men vill inte anpassa sitt liv efter det de har mött. Och sen har vi ju rätt stora skaror då som ju också vill det. Det är inte bara de 12 eller inte bara de 70, utan vi vet att det är mycket människor som följer, alltså som vill tillämpa Jesu liv och undervisning. Så det är egentligen samma som vi ser vidare här, att det är inte bara att höra, det är inte bara att höra och tycka bra, utan det är också att då är att höra, tycka bra och att börja tillämpa i sitt liv.
Just det. Och jag tänker också där, vi har ju jobbat tidigare förra säsongen med definitionen av lärjungaskap också, att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och utifrån det göra det han säger. Att det är där någonstans så ja, men där följer det kristna livet och som vi kan se på många håll i apostlagärningarna, så är det här det naturliga livet man lever liksom. Idag då så ska vi titta på två steg till. Om att dela evangeliet, göra lärjungar var de första, så kan man se att en tydlig tredje steg är att man utrustar ledare. Vi har ju det som skeendet i apostlagärningarna är ju, ja, men det är pingstdagen, många kommer till tro där man är i Jerusalem, men sen då i kapitel 8 så utbryter förföljelsen efter det att Stefanus har dödats för sin tro. Och de kristna, förutom de här jungarna, de nykristna sprids ju ut. Och ja, fortsätter att dela evangeliet liksom. Men sen har vi ju i andra delen av apostlagärningarna så domineras den ju av missionsresor. Och Paulus, man benämner dem som Paulus tre missionsresor, och han gör det med lite olika sällskap och sådär. Och det är ju där liksom i processen där vi ser det här att ledarskap tillsätts. Till exempel apostlagärningarna 14:23 så står det ju då att i varje församling utsåg de också äldste. Och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.
Och det är ju påtagligt här, jag tänker om vi bara påminner oss, alltså att det är ju inte så att man lämnar kvar någon från missionsreseteamet. Alltså Paulus med kompare, de lämnas ju inte kvar för att bli ledare på någon lång period, utan här i 14 när du citerade, då är det ju, det är ju de människorna som kommer till tro i församlingen, och man har varit där och lärjungar tränat dem, och utifrån det så har man också hittat inhemska ledare som då blir församlingsledare. Så att det är ju inte det, ja, ibland idag tänker jag när vi jobbar med mission, så är det ju att vi lämnar kvar människor som leder kyrkan i, ja, men decennier.
Ja,
men här är det ju väldigt tidigt vill man ju få in inhemska, lokala ledare.
Precis, och det ledarskapet som ja, men de man utser är ju liksom, ja, det är ju som man säger. Alltså först har lärjungaväxten skett. Och ur det så urskiljs några personer som liksom, ja, men där ledarskapet blir liksom en tydlig frukt av lärjungaskapet. Man kan ju tänka där att, men det här är ju, jag tänker att det är viktigt att lyfta det liksom, att det, men det lärjungaskapet är ändå, det är liksom det grundläggande, det är trädet som växer upp. Och så, ja, men på den här personen, hos den här, ja, men då är det tydligt att ledarskapet blir frukten av lärjungaskapet.
Precis, eller kanske en utav frukterna.
Ja.
Ja.
Jo, men precis. Jag menar, hos andra så framträder andra bitar som mer starka, om man säger så.
Precis. Då. Nej, och det tänker jag är en väldigt viktig grej, att det inte, precis, det är inte en kronologi, eller om man tänker så här att puppan blir en fjäril tids nog, utan och ibland kan man ju tänka så att, alltså, att ledarskap, det är fjärilen för alla. Alla ska in i ledarskap. Det är en naturlig följd, men det vi ser här är ju inte alls så, utan här ser vi ju att precis, det är en del som har en sån gåva och kallelse, men det är en konsekvens av deras lärjungaskap, precis som det är en konsekvens för en del andra med andra typer av funktioner eller gåvor eller uppdrag.
Precis, så man kan ju tänka där, alltså bara koppla det till hur det ser ut idag, att där är det kan ju finnas en form av ledarskap på olika nivåer naturligtvis. Men här pratar vi om de som liksom ska fortsätta att värna den här lärjunga gemenskapen och lärjungaväxten hos de andra. Så måste man väl se det på.
Absolut. Och jag tänker också att vi behöver församlingsstruktur och syn skiljer sig ju en del, tänker jag, också från vad vi uppfostrade med. En del av dem har vi inte koll på hur många de är. En del församlingar i apostlagärningarna vet vi precis hur många de är. Jag tänker till exempel Filippi med Lydia och hennes familj och fångväktaren och hans familj. Där kan vi ganska enkelt urskilja hur många kan det egentligen röra sig om i den församlingen. Ja, det är inte Det är inte så många människor. Medan i Korint är det lite mer svårdefinierbart precis hur många är de? Ja, det vet vi inte. Så, men generellt är det ju mindre. Vi skulle idag benämna det som husförsamlingar. Det är ju inte, man har ingen egen byggnad, man har ingen anställd. Alla jobbar med sina vanliga jobb vid sidan om. Man ses troligtvis hemma hos den som har störst hus eller något liknande. Det kanske inte heller är behovet på samma sätt som många av våra församlingar med många ledare på många olika nivåer med mycket verksamhet etc. Så att här är nog snarare då ett allmänt ledarskap för församlingarna. Men det som är intressant där också är ju att ledarskap och de som är ledare rakt igenom apostlagärningarna aldrig benämns i singular. Utan äldste då som är det mest vanligt förekommande ordet där är ju alltid nämnt i plural.
Just det.
Det finns aldrig en äldste i en församling utan det är alltid ett ledarskapsteam. Som ju heller inte definieras i antal. Utan det är bara vi vet att det är plural.
Och det är ju liksom, men det är ju följden av det är ju Jesu modell på något sätt. Han sänder sina lärjungar två och två som regel liksom.
Och det är ju samma sak vi ser i Paulus, det vi kallar Paulus missionsresor, är ju att ja, men i första läget är det han och Barnabas som är de som sänds från Antiokia och det kommer med folk. Sen blir det ju mer och mer, fler och fler i andra och ännu fler i tredje. Om jag minns rätt i tredje är det ju ett 30-tal människor som omnämns som har olika former av ledarroller under den missionsresan. En del hittar man ju längs vägen och en del är med. Men det är tydligt att man jobbar i ganska, det är inte Paulus som ensam hjälte som åker omkring och gör det här, utan det är väldigt tydligt pluralform i sättet att tänka och jobba.
Men vi har ju anledning att komma tillbaka till under det här året, tänker jag också. Ledarskap är ju som så centralt. Och vi ska vrida och vända på det liksom. Något som är värt att lägga märke till, det är ju i Titusbrevet så skriver ju Paulus till Titus då, alltså han skriver så här i vers 5 i kapitel 1, att när jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar. Och det är ju liksom, det där understryker ju några faktiskt. Dels det här, ja men det centrala att ja men, de äldste behöver till för att det här liksom ska sätta sig. Men Paulus han hann ju skicka det här brevet från någonstans ifrån till Titus. Och det innebär ju att men det här skedde ju inte bara över en natt, utan vi vet ju inte exakt hur många städer det rörde sig om. Men det var ett urval som säkert var noggrant och gediget liksom.
Absolut. Och här är det ju väldigt, om man bara tänker rent, ska man säga, mänskligt, så vill det ju mycket till att lämna kvar någon själv när resten av gänget reser vidare. Man måste ju ha väldigt goda skäl för det. Och det signalerar ju också hur viktigt det här urvalet är.
Men
Att
det kanske inte fanns någon plats på båten från Kreta.
Exakt.
Kan ju vara så enkelt.
Jo, men då behöver man ju inte skicka brev efteråt. Då är det ju egentligen bara att säga att ta nästa båt. Men jag tänker att det signalerar att urvalsprocessen är viktig. Att det här är ingenting som man tar lättvindigt. Det är ingenting som man hafsar ihop och tänker att ja, vi kan, blir det inte bra så löser vi det sen. Utan här är det, ja, men då får du vara kvar tills det här är ordnat. Och jag tänker att ser vi ledarskapsprocessen i apostlagärningarna så är den ju på flera sätt. Alltså vi har varit inne nu på att den är ju en, den förutsätter lärjungaskap. Alltså så det förutsätter en förvandling i människors liv och en kristuslikhet och alla sådana här saker. Men det är ju också då att det handlar om att bekräfta vad Gud redan har lagt ner. Alltså att det är inte en valprocess. Det är inte så att man har någon omröstning här, utan det handlar ju om att i dialogen med den helige ande. Men vem har du, vilka har du tänkt för den här rollen i den här lokala byn? Och att det är ju möjligt att det är en uppenbarelse som kommer tidigt, men deras egen process är inte tillräckligt snabb. Alltså deras lärjungaväxt, deras förvandling. Och det är väl egentligen samma sak som vi har sett. Många av oss som har varit i som sagt, församlingsliv. Vi har sett människor med väldigt mycket ledarpotential. Men det finns andra områden som inte är tillräckligt mogna än. Och det är väl det som är troligt att se i de här processerna. Alltså att det är, och det kanske är omvänt. Det kanske är helt att de ser, men här finns jättemycket. Men Gud, vem är det som du har utvalt?
Just det. Just det.
Så att det finns ju lite olika aspekter här i hur det där sker. Men det är ju alltid, jag tänker det viktiga lärdomen är ju att det är ju inte ett val av folket som väljer sina egna ledare. Och det är inte heller något som, alltså det är ju en tydlig konsekvens av deras lärjungaskap. De två lärdomarna tänker jag är väldigt viktiga att göra.
Ja, verkligen. Det är bra, men vi återkommer till det och det finns ju ett steg till och det är ju att församlingar kommer till, blir till, föds, formas, kanske formas utifrån ärendet för den här säsongen, forma kristna gemenskaper.
Precis.
Det som blir tydligt är att efter de här tre stegen, efter att evangeliet är delat, efter att man har gjort lärjungar och utsett ledare, men då formas församlingar, då formas kristna gemenskaper. Alltså, här har ju vi, du och jag med flera, liksom vaknat inför det här. Ja, men, nyplantering, församlingsplantering, att det i sig själv är en strategi där vi liksom, ja, har tänkt att vi går åt det här hållet, vi planterar nya församlingar. Medans här börjar apostlagärningarna i en annan ände.
Precis.
Och församlingar blir liksom den naturliga konsekvensen av att
Ja.
vi har gjort de här
De andra.
stegen
Ja. Och det
väl.
pratas ju aldrig, eller omnämns ju aldrig i apostlagärningarna, alltså att det är något syfte med de nya församlingarna. Det är inte att man ger sig ut för att starta nya församlingar, eller inte heller, och äntligen kunde vi starta en ny församling. Alltså det finns aldrig någon sån formulering, aldrig någon sån antydan, utan egentligen är det mer att man gör de här tre första stegen, och det är det man trycker på. Det är det som är det viktiga. Och sen är det ju då lite underförstått att församlingen är kvittot på att du har gjort de första tre stegen väl. Ja, men då är det en församling.
Just det.
Och det är ju
Precis.
väldigt annorlunda mot hur vi har tänkt och jobbat. Alltså att vi har ju ofta då tänkt att vi börjar med en församling och hoppas att det kommer leda till de här andra aspekterna. För att vi vill ju verkligen ha människor som blir lärjungar. Vi vill verkligen ha människor som kommer till tro. Men vi har ju börjat ofta just med församlingen.
Nej, men.
Men jag tänker en intressant sak där är ju att apostlagärningarna är ju, ibland tänker jag om man bara på långt avstånd tittar på apostlagärningarna, så är det ju mer framgångssagor och det blir församlingar här och där och ja men vi
Många
har
tusen som kommer till tro.
ja och vi har formuleringar som att alla i den här regionen hade hört evangeliet och sådär. Så att det, men vi har ju också när vi lite mer lusläser så ser vi att ja men framgången är jättestor, men lokalt är det inte alls självklart att det blir så framgångsrikt alltid. Så vi har ju en hel del ställen där man delar tro, men det inte händer någonting. Vi har en del ställen där man delar tron och några blir lärjungar och man gör dem till lärjungar. Och Alltså att folk kommer, men vi har inte till exempel församling. Jag tänker, ett typexempel är ju Paulus när han är själv i Aten och har sitt tal på Areopagen i Apostlagärningarna 17. Då står det ju efteråt, avslutningen där, att några kom till tro. Det nämns två personer och sen några till. Så att vi tänker kanske en handfull människor. Men det intressanta där är att det formuleras aldrig att de blev lärjungar. Vilket man Lukas tidigare formulerar att man gjorde dem till lärjungar och så vidare. Men det är en vanlig formulering. Så att här utelämnar han att de blir lärjungar. Och det som också sker är att direkt efter det skrivs att då några kom till tro är ju att Paulus drar vidare så han åker till Korint. Och ingen annan är kvar i Aten. Så att det finns heller ingen där som kan göra dem till lärjungar. Och följaktligen blir det inga ledare och det blir heller ingen församling. Vi har ju ingen församling i Aten i Nya Testamentet. Så där är det ju där blir det bara, han pratar, han delar tro och några kommer till tro. Men det kommer inte vidare. Och jag tänker vi har en hel del sådana, det är ju typexemplet och även några andra där det blir liknande.
Just det.
Så att det är ingen självklarhet. Och då är det ju inte heller då att Paulus är dålig på det här. Jag menar, både i Korint efteråt så har vi en väldigt stabil, eller en etablerad församling. Jag vet inte hur stabil den är med tanke på breven och de strular till åt alla möjliga håll och kanter. Men det blir ju en tydlig församling i Korint och även tidigare. Men vi ser helt enkelt att jordmånen ibland inte är så gynnsam att det blir det man hade hoppats på.
Nej, men det är sant. Och jag menar, ja, det här är ju liksom det Nya Testamentet skildrar. Om den å ena sidan skildrar att på plats efter plats så blir det, så kommer församlingar till, så är, ja, men faktum är Aten omnämns ju inte på det sättet. Och det är ju precis som du säger, liksom, att det är det här välkända talet som ja, men i sig är en god förkunnelse, men det slår inte rot vidare i nya steg, i de här andra stegen. Däremot så, om man då går då till, du var ju inne på den här versen, det är ju från det 19 kapitlet, man var i Asien, det är ju ett område i västra Turkiet, och så står det att alla i Asien fick höra ordet om Herren, både judar och greker. Alltså under 2 års tid så var det missionen. Det där är ju jätteintressant, för att då lite tidigare, så då i Apostlagärningarna 16:5, så finns det en vers som öppnar upp för att ja, men där grekiskan öppnar för att tolka på två olika sätt åtminstone. Om man läser Svenska Folkbibeln så står det att församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Läser vi Bibel 2000 så handlar det om att antalet troende ökade. Ja, jag har inte just den översättningen, men det är antalet troende eller antalet församlingar.
Precis, och det är ju samma i vi har tittat en del engelskspråkiga biblar, där är ju också så, den vanligaste engelska varianten är ju att det är församlingar man tolkar. Det är där
Det är ju ganska
växten är.
häpnadsväckande. Alltså
Ja.
vilket skeende, liksom,
Ja.
att varje dag så kommer det till
En ny församling.
en
Och
ny
då behöver
församling.
vi återigen ju tänka oss att vad är en församling i den här definitionen? Jo, men det är ju en i ett hem med någon eller ett par familjer. Så vi pratar kanske 8-10 personer. Så att det är inte 150 personers församlingar med byggnad och anställd präst. Det är inte det vi pratar om. Men det är ju det som också det du läste här om att när alla har fått höra ordet i Asien så är det ju en rimlig grej att tänka att det har varit i varje by har det ju då funnits missionärer som har delat tron. Och utifrån en sån och det var en process under 2 år. Men utifrån en sån grej är det ju inte en omöjlig förståelse av att faktiskt det kom till en liten husförsamling varje dag i området.
Nej, absolut. Och det är ju liksom, vi ska ju inte snäva inåt och tänka att ja, men det här är bara de här utsända missionärerna som är på missionsresan som åstadkommer den här totala förkunnelsen under 2 år. Utan naturligtvis så är det människor som kommer till tro, som växer till i sitt lärjungaskap och själva blir lärjungar som delar sin tro och för människor till Jesus.
Precis, och det var ju det här vi pratade om förra avsnittet. Alltså de som, alla de nykristna som skingrades efter i förföljelsen i Apostlagärningarna 8. Det står om dem är ju att de gick omkring och förkunnade budskapet i då Samarien och Judeen. Det var deras attityd. Och sen dyker några av dem upp senare i Apostlagärningarna 11 är det väl, när de då går, att några av dem också då delar tron med hedningar. Så att det är deras attityd är ju att ta det här de har fått vidare. Och det är klart att nu pratar vi något decennium senare i ett annat land. Men det är klart att samma attityd är ju väldigt stark och självklart att det du har fått här tar du vidare. Men jag tänker också något som är intressant här. Det är ju bara att det blir en tydlig påminnelse för oss i att det är inte det förkunnade missionella ordet som är hela vägen. Alltså om man tar Aten till exempel då. Ja, men vi kan tycka att det är en jättebra publiken. Fast det blev inte, det räckte inte helt enkelt. Alltså det är inte, men några kom till tro, men det blev ändå ingen församling. Alltså det krävs flera steg. Och det tänker jag att ibland, en del av oss är väldigt hängivna kring just förkunnelsen eller det missionella ordet eller dela tro när folk ska bli omvända eller något liknande. Men vi ser här att ja, men det räcker inte. Alltså det är ett viktigt första steg, men det är inte alla steg, utan Aten blir ju ett lysande exempel på att hoppar du över de andra två eller de inte blir av, nej, men då har du inget. Och sen omvänds inte Aten mer.
Nej, men precis. Så det är ju liksom, det här tyder ju på att man har gjort de här tre stegen tidigare.
Absolut.
Man har förkunnat evangeliet, man har gjort lärjungar.
Ja.
Man har utsett ledare.
Precis.
Och så.
Och egentligen kan vi väl bara dra det enkelt. Vi har väl allihop människor som vi har i våra liv sprungit på som har fått vara med i första steget, alltså kommit till tro. Men aldrig kom in i ett lärjungaskap. Och vi vet inte vad de är idag.
Nej.
Vi har också människor som kom till tro, kom in i ett lärjungaskap, men aldrig kom in i en församling då som där det fanns ett ledarskap. Och jag vet inte heller vad de är idag. Alltså det, vi ser det, tänker jag, i en egen resa. Att, ja, men du behöver komma till tro, men det är inte punkt där. Du behöver bli lärjunge, men det är inte punkt där. Du måste komma in i en församlingsgemenskap som i sin tur har ett ledarskap. Annars så, och alla de här fyra, vi vet ju också hur det är med församlingar, det inte finns ett fungerande ledarskap, men det krackelerar. Så att du har det här är fyra oerhört viktiga beståndsdelar, och det vi ser nu i apostlagärningarna är väldigt tydligt ju vilken kronologi de jobbar med. Men
ja,
också när inte alla delar finns, att ja, men det blir inte det man har tänkt sig eller hoppas på.
Exakt. Ja, men därmed har vi vandrat de här fyra stegen, och vi i ljuset av de här så får vi ju nästa gång, tänker jag, titta mera på, men hur ser det ut hos oss idag? Alltså hur sker det här ibland oss? Ja, men det blir bra att vi får gripa oss an det.
Precis.
Tack för idag, Martin.
Tack själv, vi syns om 2 veckor.